kronisk trötthet och fibromyalgi till exempel. Kan det också orsakas på det här viset? Ja, 100%, svarar Junior Shar. Kroniskt kliande på kroppen, yrsel, illamående är andra exempel på symptom som kan orsakas på det här viset. Alla lyder under samma mekanismer. Katastroftolkningarna av den input vi får till oss. De här kan man applicera till vilken kroppslig förnimmelse som helst. Hej! Välkommen! Välkommen till Fri från kronisk sjukdom. Hjärnforskare, psykologer, läkare. Läkare som är specialiserade på magtarm. Läkare som har specialiserat sig inom neurologi. Många andra läkare. Smärtläkare. Många är de som talar om det här med neuroplastiska symptom som något helt självklart. Som arbetar med det varje dag och som ser hur det utgör en väldigt stor del av de fysiska problem som vi människor lider av. Ni har ju hört både bland annat en neurolog och en magtarmspecialist i de senaste avsnitten som har fått frågan hur man talar med patienter om det här och som har haft jätteintressanta saker att säga om hur man når fram med något som kan tyckas så långsökt och rent av förolämpande som att påstå att en sätt att förhålla sig till symptomen och en sätt att bete sig och ens egen rädsla för symptomen kan spela stor roll. Det har varit jättespännande att höra om hur de här personerna resonerar. Och jag har ju rapporterat regelbundet i den här podden. Jag gör den här podden för mig själv för att jag hela tiden behöver påminnas om att det jag har inte är något farligt. Jag är ju också ordentligt utredd som ni vet. Man ska ju alltid uppsöka traditionell vård såklart. Och fortsätta gå dit om det behövs. Men för mig är det här precis vad jag behöver. Att djupdyka i de här frågorna då och då. Och påminnas om hur allt som styrs av hjärnan potentiellt kan åtgärdas neuroplastiskt. Potentiellt. Även om jag själv känner att jag behöver bli påmind om det här så rör jag mig jättemycket i den här världen där det här är så självklart. Men jag vet ju att det här ifrågasätts hela tiden. Därför tänker jag idag dela med mig av en intervju med Joni Ashar, om ni kommer ihåg honom från ett tidigare avsnitt. Han är ju hjärnforskare och han uttalar sig så detaljerat och fint i en intervju. Om du är det minsta intresserad av hur det här kan tänkas gå till i vår kropp när vi får symptom som de flesta av oss inte alls tror har med hjärnan att göra. Ja, då ska du lyssna nu för det här är guld. Återigen, välkommen! Joni Ashar är doktor i psykologi och jobbar som hjärnforskare på Weill Cornell Medical College. Han talar inte bara om smärta som neuroplastiskt orsakad utan också om kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, kroniskt kliande eller vad det heter mer korrekt, yrsel och illamående till exempel. Vad gäller smärta, som är det han har fokuserat mest på, så menar han att sånt som indikerar att det kan vara neuroplastisk smärta är om smärtan rör sig runt i kroppen eller om den sprider sig, alltså får ett större och större område i kroppen. Om smärtan är värre ibland och bättre ibland. Kanske kan man till och med se ett mönster att när jag gjorde någonting roligt så hade jag inte ont. Men sen hade jag det. Han menar också att om man pratar med en patient och det visar sig att de till exempel när de var 8 började de få ont i magen ofta. När de var 16 drabbades de av svår huvudvärk. Och sen när de blev 25 så fick de ett ryggproblem, alltså svår ryggvärk. Hur sannolikt är det att man drabbas liksom slumpmässigt av allt det här? Det är ju troligare att det är samma rot till de här problemen. Det här säger alltså Joni Oshar, hjärnforskaren. Och det som har hänt då är någon form av senticisering, alltså att det har blivit mer känsligt. Det här hänger ofta ihop, menar han, med att man pressar sig själv hårt. Har mycket driv framåt. Om Joni Oshar ska försöka använda hjärntermer för att förklara hur psykosociologin hänger ihop med smärtan, så menar han att det är som en slags crossing of wires, säger han. Alltså, banorna korsas. Den psykosociala smärtan som man upplever aktiverar till exempel ryggont. Alltså allt det här handlar ju om hur känslor hänger ihop med fysiska symptom, för att uttrycka sig mycket enklare. Det är här som jag ofta känner att jag känner mig så tvärsäker på att det är så här. Men jag har upplevt att jag har haft minst forskning på fötterna när jag talar om att känslor hänger ihop med våra fysiska symptom. Men här kommer Joni Oshar och menar att så här är det. Det psykosociologiska hänger ihop med smärtan. Han ser 3 möjliga förklaringar. Om han ska använda hjärntermer så låter det så här. Det första är korsande hjärnbanor eller nervbanor för emotionella processer och somatosensoriska processer. Den andra möjliga förklaringen är att vi helt enkelt börjar ställa till det i våra kroppar. Vi kryper ihop eller vi spänner oss. Och den muskelspänningen ger smärta. Den tredje möjliga förklaringen, enligt hjärnforskaren Joni Oshar, är att olika immunprocesser aktiveras av de här psykosociologiska stressorerna. Och då blir det ju inflammation i kroppen, vilket skapar smärta. Återigen då, har man sån här primär eller centraliserad smärta, alltså smärta som sitter i hjärnan, enkelt uttryckt, eller har man en annan typ av smärta? Ja, har man en tumör eller en fraktur så måste den ju såklart behandlas. Och samma om man har blandad smärta. Alltså man har en skada eller någonting som har hänt i kroppen, men också ett helt lager av en sån här slags central senticisering. Alltså där kroppen blir mer känslig. Eller hjärnan blir mer känslig. Alltså en slags själ-hjärna-process som ligger ovanpå allt det här. Alltså en skada till exempel och ett lager av sån här mind-body-relaterad smärta. Hjärnforskaren Joni Oshar och hans kollegor tror att de allra flesta som har kronisk smärta inte har någon skada i kroppen. Det kan ha varit en skada tidigare. Och så kommer vi in på det som vi har pratat om förr i podden. Pain reprocessing therapy. Alltså någon form av omprocessering av smärtan. Eller omkonceptualisering har vi också sagt tidigare. Det vill säga när man lär sig att förstå sin smärta på ett annat sätt, kanske man skulle kunna säga. Och det första man gör då, det är att man undersöker patienterna. Det kan vara med magnetröntgen. Men som ni minns, man måste ju vara kunnig när man tolkar en röntgenplåt. Eller när man ser på bild. Därför att många olika problem med diskar till exempel behöver inte alls innebära smärta. Men det här vet ju Joni Ashar. Men jag tänker ändå att det är värt att nämna. För att det kan ju faktiskt vara kontraproduktivt att få en magnetröntgenbild som visar att något är, inom citattecken, fel i till exempel ryggen. Eller knät, eller foten, axeln, ja ni vet. Därför att så mycket forskning nu visar att det inte hänger ihop med smärta. Men om man tror att man har ett fel, att det är något riktigt fel, man får den här bilden på näthinnan av hur fel det står till i kroppen, då har man ju nocebo-effekten som i en liten ask. Och det kan vara så att man får ont fast det inte skulle behövas. Det bidrar till smärtan. Eller skapar den helt. När man ska jobba med den här typen av terapi, då börjar man med att kolla vad det är för typ av smärta man har. Kanske med hjälp av bilder. Men också genom klinisk kroppslig undersökning och genom samtal med patienten. Och när man har uteslutit att det är något fel strukturellt i kroppen eller någon skada, då börjar Joni Ashar och hans kollegor att jobba med personaliserade bevis för att hjälpa någon att förstå att det personen har är primär smärta. Det vill säga just det som den här personen har, som den typen av symptom som personen har. Att man kan påpeka att de är typiska för primär smärta. Till exempel att smärtan rör sig och känns på olika ställen i kroppen. Att man har haft problem med magen som yngre och så vidare. Även om kroppen kan stöka mycket, så stökar hjärnan ännu mer. Det tredje man gör efter att då först ha uteslutit att man har en riktig ska jag undvika. För att det är ju riktig smärta man har. Det är ju inget snack om att alla de här symptomen är riktiga. Men man börjar med att utesluta skada eller att det är något fel på något organ. Och sen det andra, personaliserade bevis. Alltså man kollar vad man har för typ av symptom så att det blir uppenbart för patienten att det här är primära symptom som jag upplever. Det tredje är så kallad somatic tracking, någon slags spårning av det somatiska. Man fokuserar på upplevelserna i kroppen med säkra glasögon på sig. Det vill säga någon form av exponering interoceptivt, alltså fokus inåt innanför huden. En interoceptiv exponering där man använder mindfulness och kan skära ner intensiteten genom att man försöker att ha en lätthet i sin inställning. Det fjärde steget i den här pain reprocessing therapy är att börja röra sig igen. Att börja leva igen. Våga böja sig, våga stå, våga sitta, vad det är när man har trott att man behöver undvika. Det femte, vad mer finns under ytan att ta itu med? Psykoterapi eller coaching eller något liknande. För att få kontakt med och kanske få ur sig det som har varit traumatiskt i livet. Jag kan tänka mig också, det här är mina egna tankar nu, jag kan tänka mig också att man kan behöva öva på att sätta gränser, att visa känslor på ett säkert sätt och sånt som vi också har talat om tidigare. Om vi fortsätter nu med vad hjärnforskaren Ashar säger, så menar han att 4-6 tillfällen för att jobba med allt det här kan vara nog. Det kan också ta längre tid, men det kan också gå fortare att börja känna sig trygg igen. Det har förekommit att 1 eller 2 tillfällen har räckt. Och vad är då skillnaden jämfört med KBT och ACT? Det är att vi ändrar inte bara på vårt förhållande till smärtan, utan vi ger oss på smärtan, som han uttrycker det. Vi säger faktiskt att vi ska reducera eller helt ta bort smärtan. Det handlar alltså inte om att lära sig leva med smärtan. Hjärnans banor går att vända, och de är plastiska. Du kan ändra hjärnbanorna och inte ha smärtan längre. Det här är alltså det som de kallar för PRT, Pain Reprocessing Therapy. Och här tror ju jag att det är av största vikt att man faktiskt då, utan att lova någon någonting, för det kanske man inte kan till 100%, men att man förmedlar att den här terapin syftar till att du ska känna dig helt symptomfri. Eller nästan. Så att man inte får med sig den här nocebon in i terapin. Att jag kommer aldrig att bli helt frisk. Sen kommer vi till det här då att det är ju ganska ovanligt att se något psykologiskt som ett botemedel. Vad finns det för forskning på det här? Ja, då berättar hjärnforskare Joni Oshar att det finns en randomized controlled trial av den här behandlingen. Pain Reprocessing Therapy. Han själv är huvudförfattare. Den publicerades 2022. Och i den här studien så blev majoriteten av deltagarna helt smärtfria eller nästan. Den här har vi talat om i början av den här podden. Jag tror det är avsnitt 3. Han nämner också en terapi som kallas PSRT. Han nämner också litteratur på kognitiv funktionell terapi. Som är ganska lik hans pain reprocessing therapy. Här har vi också sett dramatiska minskningar i smärta. Det finns också andra exempel på behandlingar. Det finns också massor med data på central sensitisering. Både bredare neurovetenskap och neurobilder på människor som visar hur kronisk smärta verkligen är en annan typ av smärta. Hur hjärnans nervbanor kan amplifiera, alltså förstärka och bidra till kronisk smärta. Här är vetenskapen solid, menar han. Vad gäller själva behandlingen så skulle han säga att det finns väldigt spännande tidiga bevis på det här och att de jobbar väldigt aktivt för att bygga mer bevis. Och vad gäller neurobiologin här då, på hjärnnivå, hur gör vi det här mer lätt att förstå och tro på? På den frågan svarar Joni Oshar att man kan tala om sensitisering i de traditionella nervbanor som processerar smärta. Det här är nervbanor i ryggraden och i hjärnan som normalt hanterar smärta. Vi talar om den bakre delen av insulära cortex, om somatosensoriska cortex, om ryggmärgens bakhorn, fibrer som bär nociceptiva signaler, alltså smärtreceptorer. Så alltså neuroner som normalt sänder ut en enhet med output för en enhet input, de börjar plötsligt skjuta ut 10 enheter på en enhets input. Så det går upp i volym där. Det liknar det som Donald Hebb sa redan 1949. Neurons that fire together, wire together. Ju mer smärtneuronerna skjuter ut smärta, desto bättre blir de på att skjuta ut smärta. Sen finns det också en annan väg att gå för att förklara det här. Det är att man talar om banor som i vanliga fall traditionellt inte har med smärta att göra. Som vissa prefrontala regioner, en gördelvindling och vissa så kallade subcortical strukturer. Och det här är ju inte då som sagt vad någon skulle tro har med smärta att göra. Om vi tar en frisk person, sätter dem i någon form av röntgen, magnetkamera, och sticker dem eller nyper dem eller slår till dem, då kommer vi inte se att de här regionerna i hjärnan berörs. Men när det handlar om kronisk smärta, då ser vi att de här regionerna kommer in i bilden. De här regionerna har allmänt att göra med lärande och minne. De här lärande, minnes, meningsskapande nervbanorna blir inblandade i kronisk smärta. Vilket de alltså inte blir i annan smärta. En tredje möjlig förklaring till det här med primär smärta, centraliserad smärta, är neuroinflammation. Det vill säga aktivering av glioceller i det centrala nervsystemet. Det här är ett nytt forskningsområde, så att det finns lite data på det. Men hjärnforskare Joni Ashar tror att även den här förklaringen, om det är den som gäller, så kan man behandla det med psykologiska behandlingsmetoder. Spännande, va? Då kommer frågan om trauma, alltså psykologiskt trauma. På neurobiologisk nivå, många av de hjärnsystem som involveras i trauma involveras också i smärta. Det är till exempel amygdala och hippocampus. Vi vet att trauma skapar förändringar i de här regionerna. Och de här regionerna är också inblandade i kronisk smärta. Det är en del av det hela. Och sen, fortsätter han, på psykologisk nivå, så lär trauman folk att världen är en farlig plats. Det här kan sätta igång smärta. Hur är det då med medicin? Antidepressiv medicin, opioider och så vidare. Ja, många människor behöver inte psykofarmaka. Men man kan definitivt ha nytta av det. Särskilt om man har problem med depression, ångest eller trauma eller någonting liknande. Och det här kan alltså då gälla antidepressiv medicin eller antipsykotisk medicin. Det handlar om att reglera känslorna. Det här har ju jag ett helt avsnitt om, att reglera sina känslor. Och man kan behöva reglera sina känslor innan man kan engagera sig i den här typen av behandling och göra det jobb som krävs. Men för att klara själva jobbet så behövs inte någon medicin. Men då, som sagt, det kan behövas medicin för att ta sig upp till en nivå där man kan börja jobba. Målet ska vara att om man går på någon form av opioider så ska man kunna sluta med dem. Hur är det då med kronisk trötthet och fibromyalgi till exempel? Kan det också orsakas på det här viset? Ja, 100%, svarar Joni Ashar. Kroniskt kliande på kroppen, yrsel, illamående är andra exempel på symptom som orsakas på det här viset, som kan orsakas på det här viset. Alla lyder under samma mekanismer. Den här, det som man kallar på engelska för hypervigilance, att man är hyperuppmärksam. Man är liksom ständigt beredd att hantera ett hot. Det här har vi ju talat jättemycket om i podden. Katastroftolkningarna av den input vi får till oss. De här kan man applicera till vilken kroppslig förnimmelse som helst. Han säger alltså att vilka kroppsliga symptom som helst kan kopplas till det här med att ha ett nervsystem som är hyperuppmärksamt. Återigen understryker han att smärtan är äkta. Precis lika äkta som det som inte är primär smärta. Men det är bara det att den kanske inte skapas på det sätt som man tror. Vi har ju också hört om Tor Wager och han har varit mentor åt Joni Ashar. De har jobbat tillsammans mycket. Han är alltså också hjärnforskare. Tor Wager är professor i neurovetenskap vid Dartmouth College och leder deras labb för kognitiv och affektiv neurovetenskap. Och han pratar om att områden som rör hot, undvikande och smärta är inblandade i kronisk smärta utöver de klassiska områdena för att slå sig på tummen med hammaren. Samma sak som Joni Ashar sa delvis. Torweger pratar om placebo. Han vill poängtera att det finns tre olika bidragande förklaringar till placeboeffekten. Det är egentligen inte en placeboeffekt, menar han, utan flera placeboeffekter. Det här kan gälla smärta, eller hosta, kliande, eller en annan reaktion, säger han. Vad gäller placebo då, så har vi dels den här förväntanseffekten som vi hörde om i avsnitt 2 första gången i min podd. Det vill säga man har en förväntan om någonting och det påverkar utfallet. Men vi har också en minskning av rädslan. Alltså om jag går till en läkare och får en kräm på mina smärtande lår till exempel, då blir jag mindre rädd för att jag inte längre tror att jag har något obotligt. Jag tror att jag ska få hjälp. Nu ska jag kunna sova på nätterna och så vidare. Så nervsystemet kan skifta mer då från det här fly, fäkta, frysa till vila, läka. Sen har vi också det att hjärnstammen helt på egen hand kan reagera. Som en form av betingning. Ett exempel på det här när hjärnstammen helt på egen hand reagerar är när försökspersonerna får en immunnedtryckande medicin i samband med en viss dryck. Efter ett visst antal dagar så räcker det med att man ger dem den här drycken för att den här processen då ska köra igång helt på egen hand i kroppen. Här har vi ledande hjärnforskare som uttalar sig om att så här är det. Den största delen av all kronisk smärta är helt eller delvis styrd på det här viset. Genom hjärnan, och man kommer åt den genom hjärnan. Man kommer åt den psykologiskt. Vi har också de här två ledande hjärnforskarna och andra. Jag har ju pratat om andra i podden också tidigare. Men idag har vi två som också menar att det här gäller inte bara smärta. Utan som Junior Char faktiskt sa, det här gäller alla somatiska symptom. Alltså kan gälla alla. Alla somatiska symptom kan vara orsakade på det här viset. Och samma säger Torweger, att det här gäller inte bara smärta. Utan även till exempel hosta, kliande och andra reaktioner. Så det här hör hemma i vården. Ja, det hör hemma i vården. Och nej, det handlar inte om att det är patientens eget fel eller att man bara inbillar sig något. Det är äkta symptom, det gör jätteont eller man har jättestark ångest och så vidare. När jag var sjuk i POTS och long covid, då var det en journalist som publicerade en artikel i en stor tidning där hon påstod att long covid var en kultursjukdom. Och jag blev jätteupprörd. Jag minns inte exakt nu hur den var formulerad, den här artikeln. Men jag har för mig att den kanske inte var väldigt respektfullt formulerad. Inte så som jag uppfattade den i alla fall. Och dessutom så hade den här journalisten varit inne i Facebookgrupper. Där vi som var långtidssjuka desperat sökte svar på vad det var som var fel med oss. Jag var ju där i samband med att jag var så desperat så att jag satt och ringde självmordslinjer. Där ingen svarade eller där det var telefonsvarare. Så det kändes ju väldigt kränkande faktiskt. Att den här journalisten hade varit inne i de här grupperna i det här syftet. Och jag har full förståelse för att man reagerar starkt på de här tankarna. Men jag hoppas att ett väldigt vetenskapligt perspektiv ska hjälpa. Och att det ska vara tydligt att jag säger det här med den största respekt för symptomen. Det här hör hemma i vården. Det är hjärnforskning. Jag hoppas att det här avsnittet var lärorikt. Nu blir det ett långt juluppehåll. ta hand om dig och ha det vilsamt och roligt tills vi hörs igen. Hej då!